Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse, udda perspektiv.
Och krig, fast i andra ordningen. En tagline som ändrar sig när det blir sommaravsnitt.
Det blir det. Tagline har vi fått av typ Militärfakta-tidningen.
Militärhistoria heter det.
Militärhistoria. Va? Som bara ville ha med oss på grund av vår
logotyp,
säger man det. Logga.
Ja, och visningsbild på podden. Den här lilla roliga bilen med mikrofon på taket. Mm. Två glada gubbar. Det misstänker vi att det var så det var i alla fall. Det har vi inte fått bekräftat. Men
trots att vi har sökt dem.
Var med i en kort spalt om svenska poddar om militär historia.
Mm, jag tror inte vi nämns riktigt. Jo, vi nämns ju då som udda krig.
Ja, precis.
Perspektiv då. Mm, just det. Sommaren börjar lida mot sitt slut, men åtminstone semestern håller på att lida mot sitt slut.
Ja, för dig och mig. Kanske inte för alla. Vissa kanske börjar sin semester nu. Grattis.
Vissa kanske håller på att gå i pension. Ja. Precis, har gått i pension. Nu är det semester resten av livet.
Vissa kanske är dödligt sjuka och bara sjukskrivna tills döden inträffar.
En tyst minut för dem.
På engelska säger man ju snarare
deadly sick.
Silent moment. Ja. Så det tycker jag är bättre för en minut. Det är så jävla långt.
Och ja, det är
i vissa sammanhang så blir det ju opassande direkt för att det liksom kommer in och störande sidoljud och sådana saker. Då är det bara en stunds tystnad.
Det väcker väl också någonting.
Att man kollar på puckan.
Nej, men att man verkligen vill säga något.
Ja, just det. Ja. Du har det syndromet, ja.
Alltså, jag har ändå varit med på en hel del tysta minuter i mitt liv.
Du liksom förstår.
Jaja, nej, det är
knåda verkligen saker med dina fingrar och bita
i. Vikingsjukan kickar in direkt. Nej, precis.
Vi har samlats här igen.
Vi har druckit öl, vi har grillat. Jag har bjudit på lite goda köttbitar.
Jättegoda köttbitar, tack.
Mm. Du har anlänt till staden för att kunna spela in det här avsnittet.
Mm. Jag for direkt hit, i princip.
Vi har varit runt. Jag har fått stryka med en båt.
Ja, just det.
Det är det som har hänt.
Blodvita uppstod i hård närkamp med en tamp.
Med en klyvare.
Aha, okej.
Okay. Eller seglet heter ju det.
Ja. Mm. Men tamp är väl snarare på båt.
Det heter säkert någonting mer specifikt.
Satt längst ut.
Jag spärde mig riktigt ordentligt. Jag har inte fått så mycket stryk sedan jag var barn.
Det kan ändå påminna mig om något tillfälle. Men vi behöver inte älta det. Det har ju ändå hänt saker i världen.
Det har
under
det.
Vår semester.
Den har inte stått still. Världen har inte haft semester.
Nej, vi tänkte att vi skulle prata då om något som varit stort i nyheterna ett tag. Några dagar. Vi kanske kommer lite efter toppen. Men det är semestertiden.
Jag tänker att vi kommer prata om lite olika saker. Jag vill också bara säga det här. Det här är nog det sista sommaravsnittet. Där vi liksom gör det så här. Nu är det så att vi spelar då in en onsdag. Så imorgon släpps avsnittet. Och för att få klippare ska ha tid att klippa det. Så kommer vi behöva hålla detta lite kort och koncist.
Tack, producent Kalle.
Malmö.
Ja, annars hade det här inte varit görbart. Okej. Du tänker väl
att jag då ska utgå från vad jag sett Mattias Våg posta på Facebook.
Inte att vad han har postat själv, utan vad han har och repostat på Facebook som en jävla boomer-jävel.
Ja, och det är också typ en AI-genererad post då. Men jag embracear ju den nya tekniken. Och den då kommenterar den här posten på när situationen då i den marokkanska enklaven, vars namn vi inte riktigt kan uttala.
För
den
spanska enklaven i Marokko.
Precis, det var det jag försökte säga.
Ja. Soto.
Chetao.
Soto.
Så.
Ja, skitsamma, den här lilla jävla blindtarmen i Marokko som Spanien kontrollerar och ockuperar
tycker jag är hårt. Det är ifall man då har lyssnat på våra avsnitt tillbaka i tiden om Västsahara så hade vi ju en genomgång där av vår gäst Ivar som ändå påpekat att de här enklaverna är ju liksom äldre än när man egentligen börjar prata om kolonialism på det sättet.
Portugal tar väl över den här enklaven då på slutet av 1400-talet. Och den spanska monarkin tar över den på 1600-talet, tror jag.
Mm.
Så att då är ju
ja, liksom För man kan ju också säga, varför ska man instinktivt säga att landsgränsen ska gå just där olika landmassor börjar och slutar? Det finns inte heller en logik. Eller det är en
Nej,
logik,
det är väl kopplat till folk. Jag kastar en handske här.
Visst, ja. Absolut, mm. absolut. Men,
det kan väl stanna vid det lite grann.
Och för de har bott där sedan 1400-talet så kanske det inte är så mycket en ockuperad liksom, på det sättet.
I alla Nej, fall. Det behöver det naturligtvis inte vara, men jag tänker att det finns ju att liksom den organiska spridningen av folk kontra satellitspridning av folk för att kontrollera viktiga platser av antingen då strategiska eller av ekonomiska eller andra skäl liksom, att det är det som skiljer det åt.
Jag kan inte den historien så väl. Jag menar, generellt så har väl vatten varit färdvägar och inte hinder riktigt på samma sätt. Alltså jag menar, ifall man tar typ...
Ja, historiskt sett så har ju den här platsen varit extremt viktig att kontrollera till skillnad från resten av...
Såklart.
På grund av, av att det blir liksom ett mini-Gibraltar på något sätt.
Mm.
Eller du tänker att Gibraltar då också är en naturlig del av det brittiska...
Nej, det tänker jag att det finns en märkbart annan historia. Men om man tänker typ hur det Grekland såg ut back in the days, så är det ju mer att det är typ hela övärlden, både närmare Asien och Europa liksom, för att man flyttade runt med båt överallt, tänker jag. Och att många liksom riken så låg ut med kuster snarare än bara var en hel landmassa inland. Det kanske egentligen är längre tillbaka i tiden än
vad som är. Det är väl också kopplat till den, liksom, den organiska spridningen av, alltså, nej, men det organiska, men liksom spridningen av genom folkvandringar eller genom invasioner, om vi pratar om morerna till exempel och så. Det ofta uppstår ju alltså koloniala statsbildningars utformning är ju ofta på det här sättet att det blir lite udda. Alltså så, nu är jag skåning och jag liksom... Du skrattar. Jag förstår att Skåne är en del av Sverige. Man förstår det av att titta på en karta. Så förstår man att den organiska spridningen av folk och språk och kultur kommer att skapa över tiden situation där Skåne blir en del av Sverige och inte en del av Danmark.
Eftersom jag skulle säga att argumentet skulle ju vara precis tvärtom, att Skåne var en del av Danmark eftersom man delade så mycket liksom vatten för vatten, kuststräcka jämte varandra. Och sen så när man har en liksom mer erövrande statsmakter, då formerar sig det ut med vad som är lätt att försvara mot andra sådana statsmakter, och då är det inte så organiskt längre, utan då är det, eller det är organiskt på ett annat sätt liksom.
Ja, fast jag tänker att så sprids ju liksom, och ena, alltså, så sprids inte i brist på bättre uttryck liksom, men etnicitet sprids liksom inte på det sättet. Utan när du pratar om att farvatten gör liksom, eller båtresor är liksom det enkla sättet att resa, så är ju det enkla sättet för människor med båtar, med pengar, med makt liksom. Men det är inte så giftermål sprider sig, det är inte så språk sprider sig nödvändigtvis. Och att militärt upprätthålla vissa liksom, att upprätthålla militär kontroll, det kan man göra, men att upprätthålla social kulturell kontroll kräver isolering.
Ja, och ifall vattnet är en färdväg så blir det möten.
Det är inte en färdväg för alla. Liksom. Det är en färdväg för vissa. Och det är därför, berätta för mig vilka länder det finns som är bara olika kustremsor.
Nej, men det är ju borta när världen har gått in i en fas där man har börjat erövra landområden istället. Att kulturer var mer koncentrerade runt kuster tillbaka i historien. Vi kanske bara kan konstatera att vi har lite olika teorier här kanske. Det är svårt att, eftersom vi inte har läst på om det här, det blir ett sidospår, reder vi inte ut just nu. Jag vet inte heller ifall det har någon bäring alls på det vi ska prata om idag. Vi skulle försöka hålla det lite kort, sa vi i början. Ska vi släppa det här kanske?
Ja, vi kan släppa det. Vi kan väl släppa det lite kort då. Jag tänker att det är viktigt för att man måste skilja på nation och folk. Liksom. Och jag tänker att det blir relevant. I den, för allt att koppla till Nordafrika och Mellanöstern. Hur man förstår de här nationsbyggena.
Jo, absolut. Ja.
Okej. Trump har byggt en motorväg, tycker han.
Vi har haft den situationen då att det har kommit typ 50 000, 60 000, vad det nu sägs, migranter eller människor som har tagits in i den här spanska enklaven Nordafrika vid Marocko.
Mm.
Och
inte enklaven i Marocko då, det vill du inte säga.
Det, jag försöker ju dra en gräns mot dig här nu. Mm. Ja. Enklaven som omgiver dem.
Och hav.
Och hav, precis.
Ja, men, kan vi inte stanna lite vid vissa geografiska saker här bara?
Absolut.
Som inte är där vi hjältade precis. Men det är ju så, det har porträtterats i media som att olika människor har tagit sig över Medelhavet.
Okej, det har jag missat.
Ja, men det är som att det är så här båtar till Spanien och så. Det är korrekt att majoriteten av människorna har tagit sig sjövägen. Men alltså, den här enklaven och Marocko delar ju en jättestor landsgräns. Det är alltså i...
Det är väl att man har typ...
Man har tagit sig runt liksom den här gränsområdet.
Ja. Många har ju simmat också runt det här. Så ja. Det är inte... Ja. Det är inte Medelhavet på det sättet, nej.
Nej, men det är ju kopplat till att man pratar om Europa. För det är mycket prat om Europa kopplat till det här.
Mm.
Och,
man har inte simmat in i Europa.
Nej, nej. Och det här, det handlar liksom inte om den liksom flyktingströmmar över Medelhavet. Utan, ja, man har befunnit sig i Medelhavet. Men det har varit för att ta sig till den här lilla enklaven som absolut inte borde vara en del av Marocko.
Det är ingen åsikt om, hör jag på sig. Och borde vara en del av något annat. I alla fall.
Ja, det är väl den naturliga rätten.
En annat avsnitt. Det drogs ju väldigt snabbt då igång någon sorts kanske inte mediekampanj, men alltså att alla högerpartier i Europa var väldigt snabba ute och uttalade sig om att det här är liksom det socialistiska Spanien då, eftersom Socialdemokraterna har regeringsmakten i Spanien. De öppnar portarna så att de här muslimska horderna väller in i Europa. Liksom. Det var det narrativet man försökte pusha. Och även liksom Italien snackade väl om att de skulle vilja att Spanien skulle stängas av från Schengenavtalet och sådana saker. Mm. Och inte då liksom att de själva, Italien, skulle stänga sina gränser, utan på något sätt att Europa ska bara stänga ut i Spanien var liksom hela pushen. Liksom. Och den här AI-genererade Facebook-inlägget då highlightar mycket att det finns liksom en lång bakgrund som man kan placera den här händelsen i. Det rimliga sättet att förstå det såklart, istället för just den här med vänstern så väller de här främmande horderna in i Europa liksom. Sen så blir det ju en liksom, tänker jag, fara eller konflikt eller någonting i det här, när man vill avvisa det liksom narrativet som de försöker måla upp, så blir det ju kanske lätt att man hamnar i istället att låta som väl också sossarna i Spanien har gjort då, när man svarar på det och säger nej, nej, vi vill inte alls att de här människorna ska få komma till Europa. Liksom, alltså, då blir det ju som att man köper grundpremissen och är så bara... vi, precis som alla andra, är för Fort Europa och vi är minsann lika bra på att upprätthålla det som högern säger sig vara. Liksom, att det blir liksom lite hur man än tar den diskussionen så förlorar man ju då. Och jag menar, även då ett socialdemokratiskt styre i Europa är ju för det på något sätt också. Alltså,
det våra vet väl liksom vi så.
Precis, i Sverige är det ju väldigt aktuellt med liksom sossarna.
Ja, och varit länge, det är ju liksom inte heller något... Nej, precis. Det som har hänt på något sätt är att om man ska göra det väldigt enkelt för sig, är väl att vänstern har fått sitt så hybridkrigsföringssituation. Ja, för min del tycker jag att situationen liknar extremt mycket Belarus-situationen. Ja, men den sista 5 år sedan ungefär var väl det liksom mycket prat om den. NATO aktiverades, eller artikel 4 i NATO aktiverades för att brittiska förband skulle liksom hjälpa Polen för att förhindra arabiska flyktingar att ta sig in i Europa.
Precis, och vi pratar om det också då, liksom, ifall man pratar om det här.
Ja, jag har skrivit om det, du har ritat en serie kopplat till det och så.
Som var i Galago, precis. Mm. Men
nu är det en helt annan grej.
Precis, och då liksom har vi, när vi pratade om det förut så var vi väl mycket så, det blir väldigt konstigt när man sätter det här narrativet runt människor och säger att de är vapen liksom då, när människor som
det är till och med människor
vill befinna
som
sig
oss prata om det här har ju pratat om det så här weaponizing liksom av migrationsströmmar på något sätt liksom. att det är liksom så.
Precis, men samtidigt så måste man ju då, tänker jag, ändå förstå den liksom bakgrund som finns till det, och att även ifall man inte ser på människor som att de är ett vapen liksom, så får man se att de försöker använda dem som det. Liksom. Alltså att man försöker för vapenliga liksom, flyktingströmmar och relationer mellan länder på det sättet och så. Så jag tänker att vi ändå ska prata om det utifrån den här liksom, geopolitiska kontexten och de internationella liksom, relationer som verkar ligga i bakgrunden till det här. Liksom.
Och då handlar ju allt det här om Algeriet och Polisario, heter de så?
Polisario, ja.
Polisario som är alltså motståndsrörelsen mot den marokkanska ockupationen av Västsahara.
Precis.
Vilket vi har pratat om många tidigare. Det är liksom inte en helt... jag tänker för långtida lyssnare så känner man kanske till den. Men det är en... det är liksom en undanglömd lite ockupation och liksom förtryck av ett folk. Och det, ja. Det är för att den rimmar inte jättebra med både kalla krigets dynamik och då idag med de stämningar som finns.
Nej, precis. Och bara dra det väldigt kort då, ifall man inte vill gå tillbaka och lyssna på våra avsnitt som handlade specifikt om Västsahara-konflikten, så är det ju efter att Spanien drar sig tillbaka och slutar ockupera Västsahara, så går Marocko och Mauritanien in och liksom försöker erövra landet istället. Mauritanien ger upp slash får stryk av liksom Polisario, som då är ju då den sahrawiska befolkningsgruppens liksom motståndsrörelse då mot de här utländska ockupationerna. Först Spanien och sen då Marocko och Mauritanien. Men Marocko liksom lyckas i hög utsträckning att ockupera stor del av landet. Upprättas en stor mur som går igenom hela landet.
Känner igen det här?
Ja, en jordvall liksom. Och Polisario har hållit en väldigt liten del av landet fortfarande, men ändå funnits kvar.
Det är som ett Lidl-Israel.
Ja. Och de har också varit uppbackade av Algeriet. Sen så har liksom det kommit en FN-resolution som säger så här, det här borde lösas, den här konflikten, genom en folkomröstning istället. Och sen så har det bara förhalats och aldrig kommit till stånd någon folkomröstning.
Ja, det kommer ju aldrig hända.
Och kommer verkar aldrig som att det kommer hända heller, för det finns liksom inte, Polisario är inte så stark att kunna genomdriva en sån maktbalans där de får igenom det liksom. Men det har ändå varit så att många länder i världen som då står för liksom FN-ordning och internationell rätt och så, eller säger sig göra det, har ju inte velat erkänna Marokkos ockupation av Västsahara då, för att FN har ju sagt att det inte ska godkännas liksom.
Det är bland USA under lång tid, ska ju sägas.
Under lång tid USA och under lång tid Spanien också. Mm. Och det är väl det som är det mest relevanta här. Men december 2020 så väljer Marokko då, apropå Israel, att normalisera sina relationer med Israel. Det här Abraham Accords är grejen som Trump håller på med. Och som liksom utbyter mot det då. Då väljer Trump att erkänna att Marokko ska vara marockanskt territorie. Och Marokko har ju då en egen liksom lösning som inte är den här folkomröstningen, utan som är istället Västsahara ska vara ett autonomt territorie i Marokko. Vilket ju på något sätt jag säger så här, okej, ni ska få lite självstyre, men ni är ändå en del av Marokko. Mm. Och sen så kan man ju fråga sig i vilken utsträckning det är liksom bara formellt spel för gallerierna också, eller i fall hur mycket autonomin verkligen är.
Alltså eftersom att Marokko då inte är en demokrati till exempel, och ja, har liksom stora interna motsättningar, det kungahuset ska vara glada att de klarar den arabiska våren.
Samtidigt, okay, man ska också kanske nämna då att Algeriet är ju liksom en lokal konkurrent mycket mot Marokko, och att de stöder Polisario och har gjort det länge liksom, eller så. Så det...
I perioder ganska passivt,
ja,
och i andra perioder mer aktivt.
Ja.
Men det är också liksom, flyktingläger och det
som,
är liksom...
Och de så arabiska flyktingarna verkar inte ha det särskilt bra algeriska flyktinglägerna heller, så man ska inte måla upp det på det sättet heller. Men ja, i alla fall, även 2022 väljer Spanien att följa USA då och säga nej, vi tror mer på den här marokkanska autonomiplanen, den enda realistiska liksom. Algeriet reagerar väldigt negativt på det här. Men en anledning till att Spanien kan ha gjort detta är ju att man året innan 2021 behandlade då, eller gav sjukvård till en Polisario-ledare i Spanien och som inte hade dealat det med Marokko på något sätt. Och Marokko blev väldigt upprörd över det här. Blev en liknande situation som vi såg nu då.
Att... Man kan väl, om man ska stanna lite vid den, så är det väl så här att den här Polisario-ledaren, han får covid, är väl teorin. Ja, och under falskt namn behandlas av spanska myndigheter på något sätt för den här sjukdomen. Samtidigt så har ju också Spanien då, det är också ett socialdemokratiskt styre i Spanien den här perioden, på något sätt liksom öppnat upp kontakterna med Algeriet igen. Det här är någonting som går liksom i våg. Och då sker en snarlik situation, förutom att den då kanske är en tiondel så omfattande. Ja. Och det börjar med en ryktespridning om att Spanien har lättat på sina restriktioner. angående med asylsökande. Men också andra liknande liksom rykten om att det skulle vara någon känd fotbollsspelare som skulle befinna sig där just. Så att det var liksom anledningen till att ta sig dit. Och det är ungefär 8500 personer man misstänker har försökt ta sig till staden eller lyckats ta sig till staden. Och det här pågår i ett dygn ungefär, ett och ett halvt dygn. Det skickas dit förstärkningar och sen dämpas det ner.
Och sen då, året efter 2022, då tar Spanien den här, vet du det, vändningen då, att de istället erkänner Marokkos plan för Västsahara. Och det kan man ju lite tänka kanske som att då på något sätt Spanien kanske upplever att de gick lite för långt på dem själva, så att de överspelar sin hand eller någonting liksom. Och när Marokko svarar så är det så, det här klarar inte vi riktigt. Ifall de ska, vi klarar inte att tappa den relationen vi har till Marokko och liksom få det här...
bilaterala avtal, ja. Framförallt kopplat till migration.
Ja, precis. Ifall vi får det här migrationstrycket här mot, det har vi jättesvårt att hantera. Så därför så, för att liksom plisa Marokko, så går man med på det här då. Okej, men i andra frågor då så är ju Spanien väldigt stand-up på något sätt för internationell rätt. Som till exempel att man erkänner Palestina 2024, nu i år då, när Israel attackerar Iran, då fördömer Spanien det. Fortfarande samma Pedro Sánchez, socialdemokratiska regering. Man går vidare och säger att Spanien får inte, eller amerikanska flyg som ska liksom vara med i den här operationen mot Iran, de får inte använda spanskt luftrum. Trump är ute och fördömer Spanien på olika sätt, bestämmer att man ska upphöra med handel med Spanien och sådana saker. Och det här liksom eskalerat lite fram och tillbaka, och Pedro Sánchez liksom är väl så typ, vi står upp för vår rätt, vi är inte en lydstat bara för att vi är en del av den här atlanticismen. Och Spanien är liksom också tydliga i Grönlandsgrejen, så mot USA att det får ni inte göra, och de fördömde kuppen eller liksom kidnappandet av Maduro i Venezuela och så liksom, så att ja, de liksom sitter ju lite på en hög häst i många andra internationella rättsfrågor, men just då inte Västsahara, det var tydligen lite...
Nej, eller då i sitt eget land.
Jo, såklart. Ja, det kan man ju också. Men ytterligare en helt annan diskussion, ja, som vi inte behöver kanske gå in på.
Euskaudi och, ja, och Katalonien och så vidare. Jo.
Men det kanske internationellt rätt kanske ändå inte behandlar minoritetsfolks rättigheter i länder.
Det är bara ändå... ockupation för dig om det... Nu, annars är det bara helt vanligt.
Sparkling. Förtryck av inhemska befolkningen. Internationellt rätt reglerar länderrelationer mellan länder främst, va? Alltså så.
Till exempel då Katalonien och Spanien.
Det är som att jag tycker inte det här, men jag försöker förhålla mig till liksom hur världssamfundet verkar tycka. Det är som att prata alltså, tonårsradikal. Ja. Mm. Samtidigt då som den här konflikten mellan USA och Spanien på olika punkter liksom pågår, vänder sig Spanien också till Algeriet då och försöker förbättra relationerna där. Och Algeriet är en viktig partner för Spanien för att de har mycket gas från från Algeriet i Spanien eller så. Och då verkar det som att liksom, eller då får liksom Trump och Marokkos kung här ett liksom gemensamt intresse. Och ett tecken på det är ju att Trump postar en bild på en väg som är byggd genom Västsahara och skriver att den heter President Donald G. Trump Highway.
Mm. Det har ju då inte Marokko på något sätt bekräftat att den heter. Och jag är det inte det en AI-bild?
Ja, det är mycket mer.
Ja, han postar en bild från... Det kanske är... Det, som då inte den här motvägen, det handlar om ekonomiska samarbete med dem. Det handlar ju också om att Marokko köper väldigt mycket amerikansk krigsmateriel. Mm. Det finns liksom en... Det finns ett tätt koppling här emellan.
Och då, efter detta, så har vi den här situationen liksom. Och det ska ju också ha föregåtts av liksom, kan man, vet inte om man kan bevisa liksom i vilken grad det är Marokko som stat som har gjort det här med liksom att till flyktingar i Marokko så kom det folk och som ropade till dem så här typ, dra till den här staden, ni kommer liksom kunna komma in i Europa, det är lättare nu, kör nu liksom, att man drog igång en rörelse av människor dit. Och när folk försökte passera in så var det här marokkanska delen av den här gränsbevakningen borta då. De verkar bara ha gått därifrån liksom. Och därför kunde så många människor komma över till Spanien. Eller till den här enklaven. Så det är liksom inte bara en slumpmässig händelse, utan det finns ett tydligt motiv. Att Marokko kanske vill straffa Spanien för att de blir mer kompis med Algeriet igen. Och också som en tjänst till Trump som hämnd för Spaniens ställningstagande och Spaniens vägran att ge amerikansk militär tillgång till Spanien i kriget mot Iran.
Ja, men precis. Det här är ju en soppa av flera olika, med flera olika ingredienser. Vi har bland annat det här domslutet då som har använts i sociala medier, högsta domstol i Spanien, som på något sätt har gett någon asyl eller så, uppehållstillstånd. Och det har då cirkulerat och sagt att liksom, nu är det lättare återigen. Liksom.
Jo, men det är en sak, men också verkar ju varit väldigt aktivt så liksom.
Ja, alltså, jag har sett filmer på gränspoliser som liksom pekar åt olika håll och ber människor komma ut och hoppa ut och bilar och så att de ska kunna springa till olika. Jag tänker att den frågan är så här. Den har rätts ut i media. Vi ska stanna vid det som är relevant. Mm. För det första, är detta en typ av krigföring? Det tänker jag är en viktig fråga att se. Och det här tänker jag att det finns ett principiellt viktig distinktion för människor som inte är knäppa i huvudet. Och var så, nej, det här är ingen krigföring. Så, för det första, det här är alltså marockaner som vill lämna Marocko.
I mycket utsträckning, det är inte bara det.
Men nej, men det som skiljer många av de här tidigare händelserna, och framförallt det som skiljer Belarus-situationen, där det är ju iraker i stor utsträckning och kurder som har tagit sig liksom och vill till Europa, så är detta som människor boende i ett grannland som vill ta sig in i det andra landet för en bättre länssituation. Det enda våldet som utförs i den här situationen är från Spaniens håll. Vid de här olika incidenterna, jag vet inga dödssiffror på det som har skett nu och utspelat sig senast, men de tidigare så handlade det om ett 50-tal döda, liksom, både i
Manila-situationen. Alltså 88 personer såg jag nu.
Och för det finns ju en händelse 2022 också.
Okay.
Mot Manila.
Okay.
Den andra enklaven. Och definitionen av någon typ av krigföring är någon typ av storskaligt militärt våld eller storskaligt våld. Och det är inte aktuellt överhuvudtaget liksom från den ena sidan. Utan det här handlar om människor som söker ta sig in. Och man kan ju vara så, det här är ett påtryckningsmedel. Och det är klart att det är ett påtryckningsmedel från Marokkos sida. Marokko vill kunna fortsätta utöva sitt förtryck av Västsahara. De vill stärka sin position mot Algeriet och de vill blidka Trump. De vill blidka USA. Och det här sammanspelar precis som du säger. Men precis som med oljekrisen. Och det här är den friska positionen intar, så är det här, om det här är ett vapen, så är det ju ett vapen man har gett till fienden. Spanien genomfört Europa har ingått ingått avtal med flera nordafrikanska länder för att stoppa fattiga människor från att ta sig till liksom rikedomens center. Man betalar de fattiga länderna för att upprätthålla sitt eget gränsskydd.
Absolut.
De här fattiga människorna hade inte behövt existera om man inte gjorde sig själv rik på ett system där det var fåtalet som blev rika på flertalets bekostnad. Om man inte vill att Hormuzsundets oljeproduktion ska dominera hela världen, så hade man ju kunnat försöka genomdriva en grön omställning. Om man tyckte det var så jävla problem för 50 miljoners nation att 8500 personer, för det var det det handlade om, eller runt 8000 personer 2021, inte skulle få ta sig till Spanien, då hade man väl kunnat se till att man kunde ha ett drägligt liv i Marokko. Man hade kunnat till exempel se till att Marokko inte hade ett kungahus, utan Marokko hade en demokrati. Man hade till exempel kunnat sluta sälja vapen till Marokkos kungahus för att kunna fortsätta förtrycka både sin egen befolkning, vilket är vida känt, men också i förlängningen Västsaharas befolkning. Frågan blir ju någonstans en icke-fråga sett till de här människorna. Och nej, 85 000 fattiga människor försöker ta sig till Europa. Frågan är aldrig, varför vill 85 000 fattiga människor ta sig till Europa? Utan någonstans blir frågan, hur har de här människorna blivit vilseledda? De har inte blivit vilseledda ett skit. De har sett en chans. De här människorna är inte dumma i huvudet. De har väl fattat att med största sannolikhet det här bullshit. Men på grund av liksom massan i situationen så kan man liksom överväga och ta sig in. För det här är vad människor är beredda på att göra för att få en dräglig tillvaro. Vår egen nation är ju liksom den drägliga tillvaron, förutom då av utsökning av tredje världen, har ju varit på grund av att människor har riskerat liv och lem för att få det bättre. De här människorna riskerar liv och lem för att få det bättre. Att man liksom på något sätt försöker använda högerns idé om migranten som ett vapen, spelar bara in och gör en medskyldig till liksom de morden som sker kopplat till Fort Europa. Jag säger så här, släpp in de här 85 000 migranterna från Marokko. Ta det vapnet från Marokko.
Ja, då har vi löst det problemet. Jag tänker också, just i frågan så här, typ, är det ett vapen, är det krigsföring då? Liksom? Det blir också så, alla liksom påtryckningsmedel som länder använder mot varandra, är det krig liksom då? Det, vi har ju snackat om det här förut, men det blir också så här typ, då är Trumps tullar krig också liksom, och då är typ, kallar upp en ambassadör och säger någonting till den, det är en krigshandling då.
Okej, Spaniens regering kan väl vara så här, okej, det är en krigshandling av Marokko. Så kan de väl göra som USA, bara döda kungahuset.
Precis. Och det är ju intressant, för det är en annan...
Men det gör liksom ingen...
Men det är en annan aspekt av det här, att man vill ju lite tycka om Pedro Sanchez och sostarna i Spanien, bara för att det är typ en inte högerregering i Europa, liksom. Och de har ju gjort rimliga då saker som att erkänna Palestina och så liksom. Men man måste, alltså, det är helt uppenbart att de spelar ett annat spel i den här frågan för att de prioriterar, ja, man kan ju kalla det sina liksom realiteter, eller man kan kalla det sitt egen intresse eller vad man vill liksom, men i förhållande till Marocko och Västsahara och så är det som en annan måttstock man mäter med. Och efter den här situationen där liksom alla är överens om att, ja, utan de här då fascistregeringen i Italien eller whatever som säger att det är liksom det här vill sossarna i Spanien, men alla andra fattar ju att det är liksom Marockos stat har, eller Marockos kungahus har liksom satt igång det här för att de har en baktanke, de vill någonting. Även högern i Spanien är liksom med på det. Det har varit väldigt tydligt i spanska officiella responsen att man inte pekar finger alls på Marocko, utan man är så, Marocko har varit en väldigt bra partner i det här, som alltid, vårt samarbete med Marocko är gott. Sanchez pratar om det som en attack på Spanien också, men då är det så här, det är människosmugglare som gör den här attacken på Spanien och så. Och det framstår ju som lite absurt, så här, varför gör man det? Men jag tror att det bara är så enkelt att man inte vill reta upp Marocko. Man vill vara så, vi tog den här smällen nu, okej, ni fick göra er markering mot oss. Vi svarar på det genom att vara så löjligt schyssta tillbaka. Mm. Och det visade sig att så här typ point taken typ, alltså så här,
okej. Tråkigt med de som dog bara.
Men vi ska inte fightas tillbaka här, utan ni har fått säga ert och nu ska allting återgå till som det var förut.
Ett alternativ hade ju varit att ta emot de 85 000 flyktingarna.
Jo, visst, det
och satt ett gäng kryssningsrobot här i.
Ja.
Eller då när de var 8500, eller 8000. När det var 8000, och då ska man komma ihåg 1500 minderåriga, alltså 1500 barn som utgjorde någon typ av invasion av Europa. Om man redan då hade varit så, absolut, vi tar emot de 8000. Men vi betraktar liksom det här som en påverkansoperation. Ni kan släppa på med flyktingflödet, vi kommer att se till att inte ni sitter kvar vid makten.
Ja.
För att grundproblemet är... Alltså,
jag vet bara inte hur bra jag tycker det här just Trumps modus operandi med så här, vi ska bara bomba bort regeringschefen.
Nej, men
i länder
vi får,
inte...
Om vi får göra det nu, menar jag. Men jag tänker att en kärnfråga i detta, och den frågan tycker jag inte heller man ska dansa runt, det är så, Marocko är inte ett fattigt land.
Inte sett i naturresurser.
Nej. Algeriet är inte ett fattigt land. Det här är länder som bär stor yta, stor arbetskraftsbefolkning, ordentligt med naturtillgångar. Det här är länder som hade kunnat vara rika. Människor i Marocko är sinnessjukt rika.
Och människor i Europa är sinnessjukt rika på grund av de naturresurser som finns i Marocko.
Och det är det som är kärnfrågan. Liksom. Ja. Och jag har inget problem om det kommer 85 000 marockaner till Malmö. Jag bor i Malmö. Fan, hade jag inte gillat det så hade jag inte bott här. Men så länge den frågan inte reds ut och så länge folk inte drar ett streck i sanden mot det, så är det här precis som oljan ett punggrepp på Europa som inte kommer ta slut. Och det hade det varit så att Marocko hade gjort detta för att Europa skulle ha en mindre exploaterande relation till Nordafrika. Det hade varit helt fint med det. Okej, ni vill behandla oss som skit, varsågod, då får väl med... Alltså, men nu handlar det liksom... Det är överhuvudtaget inte frågan.
Och nej, precis. Nu är det för att göra Trump glad för att få bomba Iran mer. Liksom,
eller för att göra Marocko glada, marockanska kungahuset, för de vill kunna suga ut västhållarna i den här konstiga trappan av... utsugning. Men jag köper liksom inte att man på något sätt ska frama det här eller liksom paketera det här som att det handlar om att Trump på något sätt manipulerar flyktingströmmar till Europa för att påverka europeisk inrikespolitik. För det första så tror jag att Marockos ledarskap har en helt egen agenda. För det andra så tror jag att de marockanska flyktingarna har en helt egen agenda. Och för det tredje är det så här, det här är ett påtryckningsmedel vi har gett till dem.
Ja, absolut. Ja, men jag tycker nog ändå man kan också lyfta fram, eller så här, när man ska förklara varför saker sker när det sker och så tror jag USAs förhållande till Spanien är viktigt i det också.
Jo, men ändå. Det går ju inte, man kan inte kringgå frågan
nej,
på det sättet. Absolut. Man måste stanna vid, man måste ta avstamp i, och det skiljer sig till stor del från de texter och inlägg jag har läst om detta. Man måste ta avstamp i frågan att det finns 85 000, alltså nästan 100 000 personer i Marocko som är beredda på att riskera livet på sig själv och sina barn för att ta sig bort från Marocko. Det är huvudfrågan. Och då tänker man så, hur är det att vara fattig i Spanien? Är det inte så jävla roligt? Men uppenbart är det värt att riskera livet på din unge för att ta sig dit. Det, och att inte det är frågan som diskuteras, utan är det hybridkrig, vilket det då överhuvudtaget inte är. Det är alltså inte ett slagfält där flera olika faktorer verkar samtidigt, militära, civila och kriminella samtidigt. Det är liksom inte, det begreppet är fel.
Nej, det, precis. Så att en grundläggande del av hybridkrig är att det pågår ett vanligt kinetiskt krig samtidigt som de här hybridelementen.
Och det gör det ju inte mellan... Nej, och det är ju inte heller ett krig.
Nej,
för då hade väl bara Spanien bombat Marokko då. Marknaden vid Marrakesh. Har du varit i Marokko?
Nej, det låter lite som att du...
Marknaden i Marrakesh.
Ja, men det är väl en grej.
En klyscha.
Med Olleson, alla din marknad liksom.
Ja.
Så det är väl det som provocerar mig med den här diskussionen. Att det är liksom på samma sätt, om man inte vill... att oljan ska dominera världen. Gör en grön omställning. Men det är samma människor som vill göra oss beroende av oljan och beroende av utsugningen av tredje världen, som är sura på både flyende människor, muslimer som
bekastar. Men det brukar handla om i slutändan,
ja,
precis det här.
Och är sura på oljepriserna.
Nej, verkligen. Att inte vilja ta konsekvenserna av...
Är det så jävla jobbigt att ha en ammo i ditt kvarter? Då får det väl vara det. Då hade det varit rimligt att vara så. Jag tycker vi ska lägga ofantliga mängder pengar på att bygga stabila, fungerande nationer någon annanstans. Hjälp på plats då. Ja,
absolut.
Men det är inte så det pratas om det. Utan då är det så. Och nu är det ett lömskt 3D-5D-schack som...
Ja, du, jag är ändå... Jag tycker det är bättre att också belysa det 5D-schacket än att inte göra det, måste jag säga. För att annars står ju bara den här förklaringen... på vänstern som de vill när de låter muslimerna ta över Europa, så oemotsagd liksom. Det funkar inte heller.
Ja, jag vet inte, är det så sjukt att säga bara så, nej men det är väl okej med 85 000 marokkaner som kommer till Europa. Nej, det vill vi inte egentligen. Eller vadå? Jag fattar inte. Jag vill inte att 85 000 marokkaner ska vilja lämna sitt hem,
precis,
platsen de är födda, absolut, på. Men om de så jävla gärna vill komma hit så får de väl göra det. Jag vill,
absolut,
ha plats.
Absolut. Jag tycker bara inte man för den saken skulle skapa över och se den andra biten också.
Att Marokkos kungahus är ett gäng jävla rövhål.
Precis, och att det finns liksom en koppling till hur Iran-kriget har förlöpt och att Spanien inte vill delta och så. Och Trumps spel där. Och Israel-Palestina-konflikten för den delen också.
Men, jo, absolut. Ja, ja. Det är väl viktigt att nämna. Men att
nej, man kan inte stanna där. Nej,
nej.
Absolut.
Eller, jag tycker inte
man ska börja där heller. Nej. Okay.
Man måste någonstans börja med att det här är liksom vanliga människor. Precis som du och jag. Och jag vet ju vad som hade krävs att jag själv hade tagit mina ungar och försökt åka över Medelhavets i 200 meter. och det hade krävs att det var riktigt jävla piss. Ge dem 85 000 människor och böcker och gevär istället, så kanske de kan lösa det i Marokko.
Det tycker jag är en bättre lösning än att sätta de där kryssningsrobotarna i kungapalatset.
Sen när det går till helvete, då får. Kan man göra någon sån flyguppvisning igen. Okej.
Ja. Okej, det var det.
Jag var klar.
22 minuter sent till när vi skulle leverera den här tagningen till Kalle. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack.
Även i sommar. Patreons, köp merch. Ha det gött.
Ha det gött. Hej, hej.